från församlingen och åka ut och spela med en kör som heter Joybels Gospel Choir från Örebro då. Och den har ju funnits sedan 60-talet egentligen. Och sen växte det fram på något sätt att jag ville livnära mig på att spela piano. Och sen kan man ju tycka att man vill bli musiker för sin egen skull och bli känd och sådär. Det är ju klart det är i dagens samhälle man ser på Idol och man ska bli känd snabbt och sådär. Men det mognar ganska snart tycker jag att man vill spela för att det känns bra. För att musik är kommunikation. När man spelar för någon. Musik är live musik. Sen växte det fram att jag blev musiker. Jag är musiklärare egentligen. Men har spelat som musiker i 10-15 år kanske. Någonting.
Okay. Hur har din förberedelse varit, Frank?
Alltså, jag blev tvingad av mina bröder. Och ni skrattar, så var det faktiskt. Dan, som är 10 år äldre, han ville ha ett band. Och då fick jag och Simon bli band. Och han var stenhård med oss alltså, när det gäller inrep. Vi kom verkligen till kärnan av det här som kallas för att repa in snabbt och förstå snabbt. Alltså för det var ett hot. Alltså, vi levde under hot under hela min uppväxt. Och Dan har egentligen förstört mitt liv. Nej då. Nej.
Amen.
Amen. Ja just det, så går man hem efter man har sagt det. Inte alls. Men alltså det var en drivkraft. Dan har alltid haft en enorm drivkraft när han alltså fick klart för sig att det var det här han ville göra. Och det var mycket alltså blandat tror jag. Vi hade alltså både ambitioner, alltså egna själviska ambitioner i det här. Och samtidigt så var det så här att det kändes som om okej, det här kanske vad man ska hålla på med i församlingen. Alltså det var en arbetsuppgift i församlingen. Det här kan vi prata om lite mer senare. Men det har ju varit också så att det blev då, jag växte in i den här rollen. För att jag var ju bara 6 år när jag började turnera. Jag har turnerat i över 40 år nu alltså. Så att det är ganska länge. Tack för applåderna. Tack.
Ge honom en applåd. Det är beundransvärt.
Och 40 år är lång tid och man går igenom många olika faser i livet. Och i början så var det mest, jag ska vara helt ärlig, i början så hängde jag på mina bröder. Det var så. Jag fick en arbetsuppgift, jag skulle spela tamburin och sjunga. Och jag sjöng med alla möjliga, jag sjöng med Jan Sparring. Och jag var så liten så att alltså, mikrofonstativet var för långt upp så att de var tvungna att hämta en trälåda som jag skulle stå på och sjunga. Och det där blir lite spektakulärt samtidigt. Liksom det blir en, åh titta lilla grabben, han sjunger på engelska och han förstår inte ett ord. Och det gjorde jag ju inte heller. Men det var en skola. Så, ja, det var en bra skola på ett sätt. Det blev liksom väldigt naturligt det med att ställa sig på scen och sjunga. Och ja, på den vägen är det. Men sen så blir man ju vuxen efter ett tag och förstår att det här är liksom... Det kan vara min kallelse i livet.
Jag tänkte just fråga dig med kallelse. Att i vilket skede mognar ditt måste att stå på scen fram till att bli en personlig kallelse att ägna dig åt musiken?
Det mognade ganska fort. Alltså, alltså det är ju lite skoj. Det är lite på skoj det här med dans tvång i och för sig. I början, de första 2-3 åren förstod jag inte så mycket av det. För då ville jag mest vara ute och leka i skogen med min andra kompis Ruben. Han tyckte om att vara ute och springa i skogen. Och det tyckte jag också. Ibland så hämtade de mig i skogen för vi skulle hem och repa. Och det här förstod inte jag riktigt vad vitsen var med det. Nu förstår jag ju det. Att det ger ju en rutin. Det gör det ju. Det ger ju naturligtvis en väldigt bra bas att stå på och så vidare. Men sen så när man blir 15-16 år så då hjälper ju inte det här med att hämtas i skogen direkt. Utan då måste man ju ha något själv att stå på. Det är ungefär som kristna som växer upp i en kristen miljö. Man måste egentligen komma till ett avgörande själv om vad det egentligen man tror på. Man kan inte tro som föräldrarna bara för att de tror. Det är helt ohållbart. Man kan inte vara med i kyrkan för att det är en förening. Eller hur? Håller ni med om det? För att jag menar, det är liksom, du måste ju ändå, jag tror att kristna, alltså barn till kristna föräldrar blir kanske mer kritiska än vad folk i allmänhet tror. Man alltså dissekerar sin tro på ett helt annat sätt och det gör man också med sin uppgift i livet. Alltså det vill säga det här med musik har inte varit så att jag ber inte till Gud, ske din vilja och låt mig bli musiker på heltid. Ni förstår kontradiktion i det här. Det är motsägelsefullt att säga så. Ske din vilja, Gud, och låt mig bli musiker på heltid. Det går inte att säga så. Eller hur? Och det är väldigt få som upptäcker det här, har jag märkt. Alltså man har, jag känner att jag har en kallelse att bli musiker. Bra, brukar jag svara på den, på det påståendet. Men då ställer de följdfrågan, vad ska jag göra? Jag har ingen aning vad du ska göra. Det är Gud som ska leda dig in i din kallelse. Du behöver inte liksom göra någonting. Det är inte du som ska öppna dörrarna. Det är Gud som öppnar dina dörrar. Och det är, eller upplever du samma sak?
Absolut. Alltså jag, både du och jag har ju spelat utanför kyrkan mycket. Och i början tycker man, då vill man ha så många gig som möjligt, naturligtvis, för att kunna livnära sig på det. Och det gjorde man. Till slut så känner man nog att ja, det är kul att gigga, men det måste ge någonting av evighetsvärde, så att säga, också. Till slut så blir det, om det bara blir för brödfödan att tjäna som ett vanligt jobb, då tappar man det som i början var, det är många som säger till en, vad kul det måste vara att hålla på med sin hobby som yrke. Och då kommer man in i en fas i att då blir man nästan arg, ja, vadå hobby, det är ju ett yrke. Men sen kommer man tillbaka till det. Det är ändå en hobby och det är någonting som man brinner för från början. Man kommer tillbaka till att det måste vara någon drivkraft mer än ett yrke bara.
Försök beskriva er, just det här med kallelsen. Hur viktigt är det som en musiker att också vara rotad i Gud? Men om man ska gå hela vägen. Det finns ju människor som ger sitt liv för musiken som inte alls räknar med Gud.
Alltså det finns ju, jag, som jag ser musik, om vi börjar den änden, så ser jag det som en Guds gåva. Det är Guds musik, all musik är Guds gåva. Och då vet jag att många kan reagera på det, speciellt äldre, och säga så här att nej, vänta nu. Det finns ju musik som är ohelig och de tar upp saker i texterna som inte alls har med Gud att göra. Och det håller jag med om. Men låt mig fullfölja mitt resonemang med att säga så här att musiken är ett språk, ett vapen man kan ladda med valfri ammunition, om vi säger så. Ni kan alltså välja att ladda musiken med vilka ord ni vill. Ni kan välja att ladda ordlös musik med ert hjärtas tankar. Alltså ni kan välja att, hur ska jag förklara det här, tala ett språk som alla egentligen lyssnar på utan att förstå vad ni egentligen säger. För musiken, alltså den träffar en människa på en helt annan nivå än vad orden gör. Och många tycker att de vill försvara sin musik med att tala väldigt mycket mellan låtarna. Det är ganska intressant. Det har jag upplevt. Jag är pingstvän själv och jag har varit det hela mitt liv. Jag känner liksom att det finns något slags, för att då på något vis laglig förklara min musik, så måste jag tala i 20 minuter mellan varje låt, för då tror de att jag är andlig. Vad är det för något? Jag fattar inte vad det handlar om. För att grejen är så här, musik i sig är ett språk som talar till människors hjärtan på ett helt annat sätt än vad ord kan göra. På ett helt annat sätt. Och det är lite upp till dig som musiker att ladda din musik med rätt ammunition, kan man säga.
Och det tycker jag, för mig som inte är sångare då, jag är ju enbart musiker, inte sångare eller artist, så att säga.
Jag har hört dig sjunga.
Ja.
Men ska vi ta en låt här som heter I Woke Up This...
Nej, det kan vi ta ikväll. Så att... Nej, men jag skulle vilja säga så att
det är för sent nu. En liten trudelutt här.
I woke up this morning with my mind, and it was stayed on Jesus. I woke up this... ni hör, det låter som ett skämt, men... Frank är faktiskt bättre att spela än vad jag sjunger. I woke up this morning with my mind H-dur. Stayed on Jesus. Hallelujah. 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 Jag kan inte waila som Frank eller säga ja, det är bra.
En applåd.
Alla garvar när jag sjunger alltså.
Nej.
Men just därför jag tänkte, eftersom jag sjunger som jag gör, så vill jag spela mest. Jag kan köra ibland och sådär, men jag känner det är väldigt meningsfullt att bara spela också.
Det är en sak bara, när du gjorde den här låten på Valborgsmässoafton där vid Brasan.
Just det, jag tycker om att sjunga lite sån här...
Så att du höll på att svimma. Vad var det för låt?
Jag tycker om att larva mig och sjunga. Har ni såna här vårsånger? Ut i vår solens glans! Såna där. Då tog jag i som en gång på i kyrkan hade sån här Valborgsmässofirande ute i parken. Då tänkte jag, nu ska jag klämma i här för kung och fos. Och tog i så jag svimma faktiskt. Fick lägga mig bakom körbänkarna. Och sen hörde jag bara långt bort hur de fortsatte. Men det var det värt alltså.
Det var värt. Grymt.
Den han sångaren är jag alltså. Det är så det. Så jag är musiker alltså. Han är enbart.
Men du ska spinna vidare på det här med musiken som en ett kommunikationsmedel.
Ja, alltså för mig är det ju en slags ordlös kommunikation där som jag inte sjunger. Så, och det kan man också ladda. Jag känner att min musik har fått betytt mycket att hur pass närvarande jag är och hur jag sätter mig in i låtarna och texterna. När vi spelar in en platta här nu, den här Helt enkelt som Frank sjunger på och jag spelar på. Då känner jag att de låtarna har betytt otroligt för mycket för mig. Precis när jag spelar, även om jag inte sjunger de orden. Så innebär musiken en helhet på något sätt. Det är både spelandet och sjungandet.
Mm. Jag tänkte på det. Varje musiker är ju också en personlighet. Att hur viktig är gåvan och hur viktig är karaktären då man tjänar Gud med sin musik? Att det finns ju de som har en väldigt stark gåva men väldigt svag karaktär. Det slutar ofta väldigt tragiskt. Men så finns det de som har en väldigt god karaktär men som saknar gåva också. Och kanske är stark på ett annat område. Men om man kan kombinera det här, då borde det bli väldigt bra. Kan du göra en reflektion över det?
Det där är ju en jättesvårt område faktiskt på ett sätt. För att det handlar ju om vad vi som karismatiska kristna eller väckelsekristna alltid har haft som ett black om foten faktiskt. Alltså att nådegåvorna har flödat som aldrig förr, men karaktären, det vill säga andens frukter, har lyst med sin frånvaro brukar man säga. Och då far det ju iväg åt alla möjliga håll, för det finns alltså inga rötter. Och det jag brukar säga om det är ju alltså att som kristen, det handlar inte bara om som musiker egentligen, som kristen så kan man, det är som den här liknelsen om sodden, att viss sådd hamnar på alltså väldigt grundjord, det finns alltså ingen möjlighet för sådden att få slå rot. Och viss sådd hamnar alltså i djup jord och får en rot alltså på grund av att man egentligen är konsekvent i sin trosbekännelse, att man tror hela tiden trots att det inte bara är medgång. Jag vill påstå följande, att som kristen så utvecklas du egentligen enbart och bäst i motgång. Där du alltså inte hela tiden faller tillbaka på det här misstroendet mot Gud och ställer alltid den här frågan som alla ställer i sina böner förr eller senare. Varför? Det här pratar vi lite grann också om när vi käkar mat här. Och när du säger varför till Gud, det innebär egentligen att du avslöjar dig själv på ett sätt. För då har du egentligen misstroende emot Guds avsikt med ditt liv. Och då har du egentligen inte tagit din trosbekännelse på fullt allvar. Det här är en ganska allvarlig del av det här. För att som musiker kan man också uppleva det att om jag inte liksom, kan vi säga, förmedlar det här så är inte jag kristen. Jag tror att allting sitter ihop. Alltså, du vet, ande, kropp och själ, det är en enda enhet i det här sammanhanget. Och även frukten, alltså det vill säga andens frukter, det vill, rötterna skulle jag vilja kalla det för, eller kärlek. Det är ju, allt är ju kärlek i andens frukter. Och gåvorna sitter också ihop. Och kanske är det så att man måste gå igenom vissa saker för att få rot. Alltså det vill säga att du måste bli lite äldre för att inse att du kanske inte ska leva bara på gåvornas, kan vi säga, explosionsartade effekter, utan du måste också titta på den rot du bygger på. Varför är jag kristen? Det är en väldigt basic, basal fråga. Och jätteviktig i alla sammanhang, oavsett om du är musiker eller inte. Har inte med det att göra. Har att göra med alltså om, litar jag på Gud? Litar jag på att han verkligen tar hand om mig? Eller ställer jag frågan, varför i varenda korsning i livet? Varför gör du så här mot mig, Gud? Varför blev jag sjuk? Varför är jag arbetslös? Varför skulle den här människan dö som betyder så mycket för mig?
Det är väl så att man, det är väl hela dagens samhälle väl också så lite grann. Man söker snabba kickar, mycket upplevelser man vill ha. Man vill bli idol snabbt istället för rota någonting under en längre tid. Alltså. Och det har med samhället att göra i stort, tror jag. Det är svårt.
Jag tänkte fråga då, hur har ni utvecklat ert rotsystem? Ni har ändå varit länge nu i branschen, om man säger så.
Framförallt så tror jag inte vi har utvecklat någonting. Ja. Snarare, vi har nog strävat med bakåt i vår utveckling. Alltså att man
det hela behöver du förklara.
Tiden, ja, men förstår du att jag menar? Att man strävar emot Guds vilja i sitt liv. Mm. Alltså man säger så här, jag har en kallelse att vara sångare. det är inte säkert att jag har en kallelse av sångare. Jag gör det som, alltså dörren öppnas mot det håll jag ska gå. Så är det. Men om inte jag har alltså en kan vi säga, framåtkraft, en drivkraft framåt, så kan ju inte Gud styra mig. Förstår ni vad jag menar med det? Du kan inte stå bara och stampa på samma fläck och vänta på att Gud ska göra ditt liv åt dig. Det är du som måste göra ditt liv åt dig själv. Det är så. För att du måste alltså driva framåt. Gud är rodret, inte propellern. Så brukar jag säga. Alltså för att jag vet, jag träffar jättemånga människor som sitter fast i det här. Gud, vad är din vilja i mitt liv? Ja, du är satt där du är satt på grund av en orsak. Ja, därför att Gud vet exakt vad du ska göra vid rätt tillfälle. Vid rätt tillfälle. Alltså våra tidsbegrepp är inte Guds tidsbegrepp och vice versa. Det har jag fått lära mig verkligen. På grund av att vi har varit med mycket i de här profana sammanhangen och känt, nu Gud, kanske du bryter loss för oss och vi kommer att bli stora inom profana sammanhang och då ska vi vittna om dig. Och istället så blir det ett antiklimax för att det inte är Guds tid. Det är inte Guds tid. Det är vår tid, ja, men inte Guds. Vänta till dess att, så står det på många ställen i Nya Testamentet. Vänta på Gud till dess att han visar dig din väg. Och det här är inget kul. Fruktansvärt tråkigt. Värsta mothugg man kan få, nämligen att man tror att man är i en kallelse och så helt plötsligt tar det stopp. Och så kommer man tillbaka till, varför Gud? För att jag har ju inte helheten, jag kan inte se helheten. Jag kan aldrig se vad Gud vill med mitt liv i det stora perspektivet. Varför tar han bort vissa människor? Ja, kanske det finns en anledning till det. Det kanske av ren kärlek kan göra det. Hänger ni med mig i mitt resonemang? Och här finns det också, kan vi säga, i varje kristen människas liv finns just den här, kan vi säga, här finns den viktigaste roten att utveckla ett förtroende för att din tid är när din tid är och inte när du tror att din tid är. En väldig skillnad. Det har jag märkt. Jag är snart 50, vet du.
Ja, så det handlar mycket om att vara, luta sig tillbaka och lita på att Gud gör rätt i rätt tid.
Att luta sig tillbaka, det är tveeggat. Jag tror att du ska driva framåt. Alltså jag tror att du är satt på en plats att göra en sak. Du har fått vissa intressen i livet. Och jag tror inte det var som förr att man skulle göra precis raka motsatsen mot vad man var intresserad av att göra. Så var det ju förr. Och om jag tycker om musik så ska jag absolut inte hålla på med musik utan då ska jag bli missionär i Kongo. Jag måste bli missionär i Kongo. Det värsta jag vet är Kongo. Jag vill inte åka dit. Men det är därför jag ska dit. Åk till Torpkonferensen och ställde på en sten. De hade ett stenar där som stod Kina, Japan. Och så skulle man gå där med liksom som blindbock. Och så skulle man stå, oj, jag står på Japan. Och då måste jag till Japan som missionär.
Kunde bli kyrkomusiker i Kongo.
Vad är det för någonting? Jag är kyrkomusiker i Kongo. Varför är det så? Varför tror ni Gud är så inkonsekvent så att han ger dig ett intresse? Och sen kallar han dig till ett område som du verkligen tycker fruktansvärt illa om. Why? Tror ni att Gud fungerar så? Nej, jag tror inte det längre. Förut trodde jag faktiskt det när jag var liten. För då var det alltid så här, ska du följa Gud ska du försaka allt. Och med det innebar det att jag skulle må så dåligt som möjligt under så lång tid som möjligt. Jo, för det betyder att försaka allt. Då ska jag försaka glädjen nämligen. Då ska jag försaka mina intressen, jag ska försaka min förmåga. Jag ska försaka allt som Gud har gett mig i mitt liv. Då är du i Guds vilja, broder. Va? Vänta.
Det lät jobbigt.
Ja, det var så också. Det var väldigt mycket så på 60-talet och 70-talet. Men det har ju tack och lov förändrats. Så att jag tror att man ska driva på. Man ska inte sätta sig ner. Men samtidigt, i varje gathörn måste man nog lyssna på Gud. Man måste titta på de dörrar som stängs. Om man hela tiden ber om Guds vilja i sitt liv. Så är det vissa dörrar som öppnas och andra dörrar som stängs. Hela tiden. Och de du ville skulle öppnas stängdes. Det var jobbigt. Men då öppnades en annan dörr. Okej, jag skulle inte vara sångare på heltid utan jag skulle vara jobba med radioreklam i 10 år istället. Varför då då? Jo, därför att det kanske är just den tid jag behövde för att få den rot jag har. Vad vet jag? Men Gud har den stora överblicken över saker och ting.
Ja. Jag tänkte vi skulle gå in på ett lite annat område som jag vet ni har mycket också på ert hjärta. Det är musiken i tjänst för Gud. Att hur skulle ni vilja se att musiken ska användas i framtiden? Om man tänker att det som har varit med alla både styrkor och svagheter. När ni ser framåt och när ni också själv engagerar i olika församlingar. Hur ska musiken ännu effektivare kunna tjäna Guds syfte? Och vad är Guds syfte med musiken som ni ser det? Ni får gärna hänvisa också till skrifterna som ni uppfattar musiktjänsten i Bibeln.
För mig har det ju varit både i kyrkan. Det är ju där min utbildning och min uppmuntran har kommit. Men för mig har det också varit att ta musiken ut ur kyrkan. Att jag känner mig som en gospelpianist, som en gospelmusiker i första hand. Men jag har fått väldigt mycket möjligheter att spela i olika sammanhang. Lite julturnéer med profana artister som Christer Sjögren och alla möjliga sådana. Men där har jag känt att det har varit väldigt meningsfullt. För att jag har kunnat på något sätt infiltrera min musikstil och det som har varit viktigt för mig i det sammanhanget. Och det, jag har lärt mig att allt är inte svart eller vitt. Man är inte antingen i kyrkan eller utanför kyrkan. Utan jag har lärt mig att jag måste vara rotad i kyrkan och det jag har lärt mig här. Det är vad som är viktigt med musiken. Men jag har också lärt mig att ta det utanför. Och samtidigt så vet jag att det finns otroligt mycket musiker som har vuxit upp i kyrkan men som inte har fått plats. Senare i kyrkan finns jättemånga i Sverige som är elitmusiker som har börjat sin bana i kyrkan men sen inte har fått plats. Så den balansgången tycker jag har varit, den är svår. Men
vad tror du det beror på att de inte har fått plats? Är det tänkandet eller är det deras egen ambition eller är plattformen för lite?
Ja, det kan vara en blandning tror jag. Ja. Ja, absolut. Men för mig är det bara viktigt att veta var jag själv är rotad. Varför började jag spela och vad vill jag med musiken? Och det innebär inte att jag bara ska spela gospel, så bara kristna sånger. Utan det kan också innebära att musiken är ett redskap att komma ut utanför också.
Ja, alltså här ska jag bara sitta och överväga med mig själv om jag ska gå in på det här. För det tar så lång tid, men det kanske är viktigt. Har ni papper och penna med er allihopa? Nej, det tar för lång tid kanske.
Nej, ta. Kör på.
För att här är några bibelställen som jag tycker är viktiga. För alltså jag tror att musikerns, ska jag säga, roll i församlingen är oerhört viktigare än vad vi har framställt den till att vara. Det är inte så att vi som musiker är viktiga i sig. Utan Gud har valt musiken som ett vapen som jag sa tidigare kan skjuta genom murar. Alltså attityder och ja, människor som har liksom kanske blivit skadade genom kristnas beteende genom åren. Alltså de kan alltså nås via musik. Och så finns det då massa bibelställen. Ja. Men jag ska, är ni med? Det går fort.
Ja, vi tar.
Det är en kille som heter Bengt Jonsson på Crossnet Flow i Stockholm som har gjort en liten sammanställning som han kallar för musiken, ett språk som alla förstår. Okay. Mycket har redan skrivits om musik och lovsång, men det är förmodligen det kreativa området där den kristna församlingen kommit längst. När det gäller Bibeln så finns det då alltså en rik beskrivning på just musik och hur musiken används i gudstjänsten. I Jesaja 42:10 står det så här: sjung till Herren en ny sång, sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare. I psalm 33:3 står det att vi ska uppmanas att sjunga vackert och spela skickligt. Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. Och det här är någonting som de flesta frikyrkomänniskor har hoppat över. Då menar inte jag att vi är dåliga att spela och sjunga. Det är inte det jag menar. Missförstå mig inte nu, utan lyssna på mig istället. Och säg så här, att när jag säger så här, att vi har menat att ju snabbare och lite mer improviserat vi gör det, desto mer andligt är det. Och där tror jag vi begår ett misstag. Det är felaktighet, för att David uppmanar sina leviter. Det var till och med så att en stam, alltså Israel, var ju utsedda till präster och musiker faktiskt. De var frilagda hela sin tjänstgöring i vardagen till att repa Kan ni förstå? Redan på den tiden. David förstod vikten med musiken. För musiken har en fruktansvärd vikt. Ska ni få se sen. Här. Musik antas vara en naturlig del av Guds relationen. Där man kan tala till Gud med orden i en sång. Och så står det i psalm 43:3. För sångmästaren av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren. När Herren hade räddat honom från alla hans fiender. Och ur Sauls våld. Och... man kan också tacka honom med sitt musikinstrument. Ja, jag ska inte ta alltihopa det här, ser jag. Det tar för lång tid. Men jag får se. Just det. Det är jättemånga sådana grejer. Det är naturligtvis saltaren, därför att det handlar ju väldigt mycket om musik. Musikalisk skicklighet och skaparglädje värdesätts, visar Bibeln på också i första krönikeboken 25:1. Där man avskilde speciella människor som gjorde då dels tjänstgöring som musiker och dels tillverkade speciella instrument. Man hade till och med en verkstad där man alltså experimenterade fram nya instrument till Herrens ära. Det är en ganska intressant avdelning där. Och att musiken kunde användas i andlig och fysisk strid står det om i första Samuels boken 16:23. När så anden från Gud kom över Saul, anden från Gud kom över Saul. Alltså det var ingen positiv ande det här. Det var alltså en demon som Saul var besatt av. Brukade David ta harpan och spela, då kände Saul lindring och blev bättre. Och den onde anden vek ifrån honom, står det. Här var det inget mellansnack. Här var det ingen andlig text. Här var det bara pling, plong, plang, pläng. Och då försvann den onde anden. Det ger ett litet perspektiv här bara. Bara så ni förstår det här med att tonerna i sig kan vara från Gud. Josua är ett bra exempel, 6:5. Där alltså, ni har hört talas om Jerikos murar förstås. Och när de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornet ska allt folket ge upp ett kraftigt härskri. Undrar hur det lät för övrigt. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska dra in över den var och en rakt fram. Kul bild bara. Ett helt folk som står bara skriker rakt ut och bara springer åt varsitt håll i princip. Och så rasar en mur. Och det är alltså tonen från hornet som triggar murens ras. Bara så ni vet. Musiken kan öppna den andliga kontakten med Gud på ett konkret sätt. Andra Konungaboken 3:15. Där Elisa, som är en av de största profeterna i Gamla testamentet, säger följande. Hämta nu åt mig en man som spelar harpa. Och när harpospelaren spelade så kom Herrens hand över Elisa och han började profetera. När harpospelaren började spela, då började Elisa profetera. Varför behöver han en harpospelare? Ja, det är bra frågor att ställa sig. Det finns också då naturligtvis uppmaningar till leviternas tjänst i församlingen, hur de ska se ut. Första krönikeboken 15:16, andra krönikeboken 7:6 och även andra krönikeboken 34:12 beskrivs just leviterna som skickliga musiker. Ganska intressant. Nehemja tar upp också hur man skulle fira. När Jerusalems mur skulle invigas då sökte man upp alla leviterna i landet där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid. Där då de skulle gigga helt enkelt alla leviterna. De skulle vara på plats och spela så bra de kunde. Förmodligen så länge de kunde också. För det var liksom ingen liten förmiddagsmöte. Det var liksom fest i 3 dygn. Och leviterna giggade hela tiden. Apostlagärningarna 16:25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön. Och vad gjorde de mer? De sjöng lovsång till Gud. Och de andra fångarna lyssnade. Och det var då det initierade att kedjorna föll av dem helt enkelt. Det är alltså en fruktansvärd styrka i sång och musik. I Guds tjänst. En fruktansvärd styrka. Den är likställd med prästens tjänst i första hand i krönikeböckerna naturligtvis, men också hela Gamla testamentet, så märker man att direkt man skulle alltså använda Guds kraft så måste man ha musiken till hjälp. Skulle man ha en gudstjänst så var alltid leviterna på plats innan prästerna kom. Och prästerna var ju också leviterna. Så det var ju liksom då, ibland var det i första hand musiker och i andra hand präster som leviterna hade sin tjänst. Det är en liten intressant, om man jämför med dagens användning av musik. Ja, dra ett par låtar innan predikan. Så ska vi försöka försvara varför vi ska ha toner och musik i kyrkan. Ja, musik, det drar ju alltid folk till sig. Det är bra. Då får vi lite folk till kyrkan. Vad bra, då tar vi hit någon känd sångare. Men vänta, stoppet då. Har vi tappat begreppen här? Varför håller vi på med musik i gudstjänst? Eller hur?
Det är en viktig fråga.
Mycket viktig.
Ja. Jag tänkte också fråga just det här. För ofta läser vi i Gamla testamentet att man avskilde män och kvinnor säkerligen, men ofta var det ju män i Gamla testamentet. David hade ju flera anförare. Jag tror vi läser om Heman och Jedutun och Asav och som då hade stora körar. Och det står att speciellt de som hade profetisk anda att spela. Att hur skulle ni se på den här kopplingen mellan den profetiska anden och smörjelsen som verkar kanske i ett möte och musik? För att det finns tydligen en koppling i Bibeln mellan det. Han har upplevt det personligen.
Ja, som musiker kan man ju ha olika syften med att spela. Har man syftet att spela för Gud, att vara närvarande och en slags bön när man spelar i förhoppning om att det ska bli något mer av den här musiken än bara fräna toner. Sen kan man också gigga bara och spela för brödfödan. Det är väl två olika. För mig är det väl att vara profetiskt då när man spelar, att man, syftet är att spela för Gud. Mm.
Där skulle jag nog vilja lägga in en liten, jag ska säga, jag har faktiskt varit med om när folk har mött Gud i musiken och där jag inte ens har varit riktigt närvarande när jag framför musiken, om ni förstår vad jag menar. Är ingen andlig upplevelse alls. Det var totalt noll. Jag trodde det var totalt dött. Folk såg helt ointresserade ut. Jag var totalt tom, jag var rätt trött, jag var rätt less på att stå där och sjunga. Ville egentligen hem och kolla på Sportspegeln. Och då möter folk Gud. Det är lite intressant. Så att vi ska inte tro, det här är viktigt tror jag att säga, vi ska inte tro att våra prestationer hjälper eller förhindrar Gud i sin tjänst. När Gud vill använda dig, då får du skylla dig själv, på att säga. Är du kristen, då blir du använd. Det är bara så. Och då spelar det ingen roll om du är andlig eller sportspeglig. Konstigt ord. Men alltså jag tror att Gud har överseende med oss. Vi är bara människor, vi är bara stoft. Han vet att vi är bristfälliga redskap allesammans. Och det är samma sak med predikanter tror jag. De kan predika rakt ut i tomma luften känner de. Det fäste inte någonstans. Och det är då folk blir välsignade. Och tvärtom. När man tror att man, nu har jag sån kontakt med Gud, det är sån eld och sån styrka, så händer ingenting.
Jag tänkte just på det här, ofta i till exempel i eftermöten, efter predikan så kallar ju ofta predikanten upp någon som spelar i bakgrunden. Jag kan ju berätta själv, kan jag uppleva ofta att det kan vara en hjälp nog att få tag i Guds tilltal. Att musiken hjälper oss att fokusera och ta emot lättare från Gud. Har ni gjort samma upplevelse?
Alltså, vi bor ju i Sverige och i Finland, Mira, och vi delar ofta upp det i antingen musik eller inte. Jag har jobbat mycket med i USA, men också i Afrika faktiskt en del. Bara för att ta en annan kultur. Där är allting musik. Det är jätteviktigt. Man lever i musik och dans. Här så går vi antingen och jobbar eller går i skolan på dagen. Och sen så går vi och spelar eller dansar på kvällen. Men där så hör allting ihop. På något sätt, musiken, för mig känns det som att skulle vilja, i en gudstjänst eller i en konsert, skulle jag vilja att musiken bär allting. Kan finnas med och spela svagt, spela starkt. Men att vara lyhörd för det som sägs och från början till slut alltså. Och så har det varit i de här afroamerikanska kyrkorna, gospelkyrkorna. Där är det inte en nummerrevy. Där spelar man inte två låtar, sen går musikerna och sätter sig. Utan de finns där hela tiden och stöttar. Känns det som att någon behöver lite hjälp så går de fram till Hammondorgen och sen pumpar lite grann. Och sen böljar med i hela gudstjänsten. jätteviktig funktion alltså.
Men hur finns det någon andlig betydelse i det där? Eller är det ja. Känslomässigt, emotionell?
Man hoppas ju att det inte bara är emotionellt. Men det är väl inte svart eller vitt där heller. Men syftet måste vara att bära fram det som sägs i alla fall.
Jag måste nog säga så här, att jag tror inte redan, alltså just det här, vi har varit så livrädda för att lyssna på våra känslor i de här sammanhangen. Jag tror inte det är någon fel. Det är inget fel att lyssna på känslor. Låt känslorna flöda i ditt andliga liv. Jag tror att man ska lyssna på känslor också, för att Gud kan tala till dig i alla situationer i livet. Det är ingen skillnad. Alltså, du ska inte göra åtskillnad mot ande och själ och kropp som gnostikerna gör. Om vi tar vad heter han?
Jonas
Gardell som exempel, som menar på att anden är redan Guds. Jesus behövs inte. Det är ju en villolära som sprider sig bland våra led i svenska kyrkor. Att man menar på att kroppen är redan alltså avfällig. Kroppen kan man redan bortse ifrån. Det spelar ingen roll vad du gör med kroppen. Utan det, anden är ju redan Guds. Så Jesus egentligen behövs inte i ekvationen. Och det här är livsfarligt. En livsfarlig förkunnelse som vi har tagit in i kyrkorna i Sverige nu alltså. Som vi måste verkligen se upp med. För att allt hör ihop. Ande, själ och kropp är Guds skapelse. Så att det är viktigt att förstå att Gud är med dig både i det andliga och i det själiska och i det fysiska. Så att det är ingen skillnad på dessa tre. Så därför måste vi också tänka att känslan är också från Gud. Och det är viktigt att förstå att en känsla kan också leda dig rätt. Men man ska pröva allt. Man ska pröva allt, för att känslor kan också leda dig fel. Det vet ju vi som växte upp på 70-talet med Jesusrörelsen, som var väldigt bra till stora delar, men som var väldigt dålig också, förödande för andra människor. Och vilket också var ursprunget också för trosrörelsen i Sverige. Att det blev också väldigt fokuserat kring det här med, har du inte tro, är du inte religiös, är du inte tillräckligt andlig, så kommer inte Gud att möta dig. Jag tror inte på ett sånt resonemang. För Gud vet precis vem du är. Eller hur? Och han har ju skapat dig precis som den du är. Och därför behöver du aldrig vara rädd att du ska separera någon del av ditt liv från Gud. Du är alltså en, vad ska man säga, en hel människa inför Gud. Eller hur?
Jag tror det är viktigt att man får vara, som du säger, som man är. Jag är nog lite så här lagom svensk. Jag är inte översvallande. Om jag är på en konsert och tycker det är fruktansvärt bra, så det bästa jag har hört, då ser jag ut ungefär som det var det bästa jag har hört. Men sen så är det fruktansvärt dåligt, det var det sämsta jag har hört. Jag ser ungefär, sån är jag liksom. Och kanske är så också i min uttryck av min tro. Men jag tror det är viktigt att kontakten med Gud är det viktiga, och det får ta sig uttryck på olika sätt. Jag återkommer till de här svarta afroamerikanska. De är ju i en annan kultur och en annan bakgrund. Där är ju, står de och hoppar och de är jätteglada och uttrycker sig verkligen. Och känner man sig inte bekväm själv med sin tro, då kan man bli lite trängd. Och det kan skada mycket, men jag tror det är viktigt att man får vara sig själv. Att man är lagom svensk och man tror lika mycket för det.
Precis. Hur ser ni på er själva idag? Har ni er identitet som musiker, kristna? Är ni kyrkosångare, gospelmusiker? Hur ska en musiker på något sätt identifiera sig själv?
Jag är kristen som också är musiker. Jag är inte musiker som också är kristen, kan man säga så. Utan kristen i första hand. Och då råkar jag bli använd som musiker. Och andra kristna kan bli använda på annat sätt.
Ja, jag är en människa som tror på Kristus. Mm. Vad ska jag säga? Exakt.
Nej, men det är bra svar. Eller vad tycker ni?
Ja. Godkänt.
Godkänt.
Ja.
För det är också det att ni reser ju inte bara inom kyrkan, ni reser ju också mycket inom profana sammanhang. Och där är ni då på det sättet evangelister också, att ni förmedlar och så.
Absolut.
Berätta, hur har ni fått bra kontakt med människor? Hur har er musik fått
betyda? Jag ska vara helt ärlig, jag har varit ute på krogen och spelat i ett band som heter Husbands i 8 år, 600 konserter på krogen med alla svenska artister du kan tänka dig. Och det var inget bra för mig alls.
Varför då?
Dålig tid. Ja, därför att det var väldigt nedbrytande. Dels så på grund av att jag tappade min församlingsanknytning, för att jag var ju mest ute och spelade på helgerna. Det är då vi har våra mötes, ja, gudstjänster och liknande. Så det var väl inget speciellt bra. Det var förödande för mig, mitt andliga liv. Tyckte inte jag var något bra alls. Det finns inget glorifierande över det.
Men du var ganska ensam i det sammanhanget också?
Ja, jag var ensam i det sammanhanget som kristen. Och det är klart att vi hade mycket samtal. Jag tappade inte min kristna tro. Det var inte något så dramatiskt. Men jag kan inte säga att jag glorifierade det sammanhanget. Det är grymt tungt att vara kristen och jobba i profana sammanhang. Det ska vi aldrig sticka under stolen med. Det är inget ärofullt uppdrag på ett sätt. Jag menar, det är ju ett jobb naturligtvis. Så det är klart man måste överleva. Men samtidigt så måste jag framhålla att det finns enorma fallgropar i det här. Som man som kristen väldigt lätt faller i. För att det är så spännande med det här livet som är utanför kyrkan. Om man inte har varit med om det själv. Så att det vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Det var inte någon uppbygglig tid för mig.
Men det är intressant när du säger det. För att ofta hör man ju unga människor kanske främst som vill ge sin musikaliska gåva till Gud. Och man sätter ihop ett band och man låter håret växa och man lägger lite nita på sig och det ska vara häftigt, det ska vara tilltalande. Men det är inte yttre, utan ofta är ambitionen också att vi ska nå människor med evangelium genom vår musik. Och ofta är riktningen ganska given. Vi ska ut i det profana världen med evangelium. Mm. Det är väl inte, du säger ju lite annorlunda.
Det finns inga generella svar på de här påståendena och frågorna. Det finns inte det, för det är olika på olika människor. Alla har sin egen kallelse. Det finns inga generiska, alltså det finns inget facit. Vi är gjorda som vi är gjorda för att Gud är mångfacetterad. Och Gud har alltid en plan med alla. Alltså min kallelse ser inte ut som din och vice versa. Det är så för oss alla. Vi måste förstå att Gud är mycket större än vårt lilla liv som vi lever här på jorden. Och han har också en plan med allting som händer. Till och med alltså till korta kommanden. Kan han vända till någonting positivt?
Berätta, har ni haft sådana här verkliga utmaningar? Du sa att det här var en tung tid i ditt liv. Men finns det något erfarenheter som ni skulle vilja dela med sådana som är, kanske inte har vandrat lika långt som er, hur man kan undvika sådana här fallgropar inom den här branschen som vi kan kalla det bransch?
Ja, alltså, jag sa förut här att största skräcken att göra bort sig när man börjar spela, det var att spela fel. Att man skulle spela och gå in i sticket för tidigt eller så. Men sådana detaljer har man faktiskt lärt sig att se bort ifrån. Det viktigaste och det största felet man kan göra, det är väl att tappa fokus varför man spelar, tror jag. Och det är väl en erfarenhetsgrej på något sätt. Och det värsta jag visste förut, det var kanske att spela på ett bröllop och gå upp för tidigt när själva vigseltalet var egentligen. Och sådana grejer. Ja, men man går och gör bort sig på så sätt. Alltså. Ja, det var jättejobbigt. Men nu är det nog snarare så att jag vill inte göra bort mig genom att tappa fokus varför jag spelar.
Okej.
Alltså jag tror att det finns ju massor med saker man kan dra upp som alla svagheter man har i sitt liv kommer alltså den onde att antasta dig på. Alltså han kommer att pröva dig. Så det gäller ju att ha ditt kristna liv i behåll. Alltså ditt andliga liv, det är ju bönen, samtalet med Gud och att läsa Bibeln och gemenskap med trossyskon. Jag tror inte på det att en kristen lever ensam utanför församlingen. Tror jag inte dyft på längre. Det trodde jag på förut. Tänkte så här, alla är så tröga i kyrkan. Alla är så jobbiga. Ja, vet du varför? Därför att vi ska slipas mot varann. Är det någon som har en annan åsikt kan vi gärna diskutera den. För jag har 40 års erfarenhet av det här snicksnacket om att gå utanför kyrkan. Det är bara snack. Guds församling är Guds kropp. Kristi kropp, det är den vi ska verka igenom. Och det blir väldigt jobbigt för att vi är så olika och vi blir alltid arga på varandra. Och vi ska lära oss att förlåta varandra och vi ska lära oss att umgås och leva med varandras fel och brister. Så är det.
Det är bra, det är värt en applåd. Vi ska börja avrunda här, men jag tänkte fråga ännu. Det finns säkert musiker här i den här skaran av människor också som har har musicerat länge. Vilket råd skulle ni vilja ge åt musiker och kanske sångare som vet att de verkligen har en gåva att förvalta? Vad är de viktigaste råden nu efter ett långt liv?
Alltså jag skulle vilja säga så här, att vänta och se. Jag tror att odla ditt kristna andliga liv och vänta. Alltså jag menar inte vänta då att du ska sitta ner och bara still. Du ska gå på i det du gör och låta Gud komma i ditt liv på det sätt som han vill komma i ditt liv. Och göra det han vill göra när det är tid för det. Och det här kan upplevas lite frustrerande, för att det kan ta en väldigt lång tid. Och man känner att ja, men jag har ju den här kallelsen, jag har ju den här gåvan. Ja, det har du helt säkert. Och låt det bara ta den tid det tar. För jag tror att Gud vill ta ut ditt eget ur dig själv. Jobbigt, va? Det är det här som är det jobbiga. För du ska lägga ditt liv som ett offer.
Jag ska, innan Magnus svarar, så ska jag ställa en följdfråga. Du talar mycket om att vänta in Guds tid. Du har ju, som du säger, varit 40 år, sjungit och spela. Och nu först kom ut med ditt soloalbum. Ja. Upplever du att det är också så att nu var det dags, eller har du inte upplevt tidigare att det har varit?
Nej, givet? Tidigare har det varit mycket annat som har varit i vägen helt enkelt. Det var liksom inte tid för den här plattan förrän nu. Därför att jag jobbade mycket med andra grupper och med Simon också. Vi gjorde mycket plattor tillsammans. Och så är Din Ådal innan det, och innan det så var det med Dan och jag och Simon. Så att det har varit hela tiden, alltså det har inte funnits tid för. Jag vill inte forcera fram en sån här platta. Jag har alltså inte valt de här låtarna själv, utan det är folk som har valt dem åt mig så att säga. De har skickat in önskemål och ja, det är sånger som har fallit bort lite grann. Alltså, vissa har inte funnits på CD, de har funnits på vinylplattor, så gamla är de. Och, ja, det är ju 84-85, det skiftar från vinyl till CD. Och den transformationen, där föll en massa låtar igenom, de försvann lite grann. Och sen vissa låtar har inte ens spelats in på skiva. Och då kände vi att vi ville sätta ihop det här som en det blir som en önskeskiva lite grann. Och man kan ju säga så här, jag fick inte med en enda egen låt på den här plattan. Vad säger det om mig som låtskrivare, tycker ni? Ingen vill höra mina låtar.
Men det är låtar som håller, tror jag. Texter som håller.
Till skillnad från mina låtar. Ja. Tack.
Men det ska,
tack,
vi ska ta för stödet, Magnus. Ikväll kommer vi få höra från skivan.
Vad skönt att du sticker in så här uppmuntrande.
Men ikväll, vi har ju någonting att se fram emot ikväll, för då ska ni framföra en hel del låtar från skivan.
Ja, en hel del låtar från den.
Men några råd, Magnus, till dem nu som...
Nej, jag tror det är viktigt att det går hand i hand. Att repa och bli duktig musiker och samtidigt växa som människa och växa sin tro. Att vara närvarande, som Frank säger, i församlingen, växa tillsammans med andra musiker. Man inte står på det ena benet bara, utan det får växa ihop. Och sen så bida tiden, så tror jag att det kommer.
Ja, då vill vi förstås till slut här höra. När ni riktigt har gjort bort det någon gång så där kolossalt, så att ja, så att vi kan känna igen oss någon gång, som tar våra stapplande steg och försöker sjunga och spela.
Ja, vid ett tillfälle i Jönköpings pingstförsamling, det var ganska mycket folk, det var nog 1000 pers. Så det var jag väldigt kaxig, så jag tyckte det gick bra och jag liksom skulle vara lite extra showig. Så att jag tog mikrofonen i sladden så här. Det ska jag inte göra med den här mikrofonen, för då blir ljudtekniken arg på mig. Och började veva runt den, alltså. I ett mellanspel, det ska man aldrig göra. För att mikrofonen lossnade naturligtvis från sladden, for över hela scenen. Som tur var träffade den ingen musiker. Den for som en projektil över scenen, mitt i mellanspel. Så jag måste ju hinna få tag på mikrofonen igen, för att, vilket jag inte gjorde förstås, för att den låg ju väldigt, väldigt långt bort. Så att jag kommer klampande senare och letar på mikrofonen här, och de har ju börjat på versen redan, musikerna. Det är lite så här förnedrande, måste jag säga, för att det var precis efter vi hade vunnit slag i festivalen och vi tyckte att vi var lite stora på oss. Det var...
Ja. Kanske det var det så att Gud tog ner dig på mattan där?
Jag skulle kunna tänka mig det. Det var en fet smäll helt enkelt, som vi brukar säga på svenska.
Jag gjorde precis samma sak en gång med en flygel.
Nej! Jag vill gärna se hur det gick till. Kan du visa?
Får ni se ikväll?
Ja. Oj då.
Ja.
Men kom igen Magnus, berätta någonting där du blev riktigt bortgjord. Kom igen.
Ja, kom igen. Men
jag är inte lika utsatt som en solist som du är. På något sätt. Det är klart att man kan göra bort sig. Men konsten också, tror jag, är att jag har lärt mig att spela fel och mörka så att det inte låter som att jag spelar fel.
Ja, just det.
Hela tiden. Nej, men fuska på rätt sätt. Och klart, man gör ju små och gör bort sig hela tiden kanske. Men man kanske har lärt sig att det inte synas lika mycket när man gör bort sig. Jag kommer inte på något riktigt bra tillfälle.
Du har ju lång meritlista. Du har ju spelat med, du är Carolas pianist, och Charlotte Perrelli har du spelat med, och Triple Untouch har just varit med i Sydafrika. Jag vet inte, det är många, Pernilla Wahlgren och sådana som jag känner igen. Madonna har du inte varit med och spelat med. Men har du varit med någon gång när någon artist har riktigt gjort bort sig? Sånt är ju trevligt att höra om.
Jo, men jag kan säga en gång när Carola fick feeling en gång på Spektrum i Oslo. Jag vet inte om jag gjorde bort mig, men jag var lite försvarslös då. Hon kan ju bli väldigt spontan.
Ja,
det var alltså 7000 pers i publiken, och hon går med trådlös mikrofon upp i uppgång K eller någonting i arenan där. Och sen var det en sån gospellåta som slutar med att man ligger och mullrar lite grann, och sen så jammar hon lite grann. Magnus, har du någon låt? Och då skulle jag hitta på någon så här. Jag skulle vara spontan. Och vad vill hon nu liksom? Och sen börjar jag på någon. Du. Nej, inte den. Det är klart, man kände sig inte som en stjärna direkt då. Men hon kunde vara så, hon var härlig, hon var spontan.
Precis. Men du har inte varit med om att kasta någon krukväxt och kasta den i publiken så här.
Ja, jag inte just då, precis.
Ja, ni får väl vara med om mycket. Hörrni, vi ger dem en stor applåd. Tack ska ni ha. Vi ska stanna här, så ska ni få höra mera när de delar med sig ikväll och sjunger och spelar. Tack ska ni ha för den här samlingen. Gud välsigne er.